Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Nej, men det är ju så att Spanien försöker ju komma med ett förslag faktiskt. 1897 i slutet här, innan det här blir... Vi ser till att vi ordnar till de här förhållandena på Kuba och så vidare. Men det är ju inte amerikanerna nöjda med. Det är inte nog för dem. Därför att de vill ju vinna inflytande över, inte minst Kuba och sen de här andra områdena. Det där på något sätt misstänker jag ju de amerikanska utgångspunkterna här redan från början.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Hör du, Buffalo Soldier from the heart of America. Jag tror den går så faktiskt. En gammal reggelåt, eller hur Peter? Gillar
ja,
du reggae?
Faktiskt. Jag kommer också tänka på den där läsningen.
Ja,
på den här, faktiskt.
Och
ja.
Det finns en fantastisk koppling mellan Bob Marley och reggen och dagens avsnitt som ju handlar om spansk-amerikanska kriget 1898. Men vad är kopplingen? Buffalo Soldiers.
En Buffalo Soldier, det är väl en afroamerikansk soldat, va?
Ja,
så jag tolkat det.
Som rekryteras till framförallt 9:e och 10:e kavalleriregementet. Och som kommer att delta sen i landstigningen på Kuba under det drama som vi ju ska avhandla idag.
Just det, och det är verkligen ett drama får man säga. Det har gett inspiration till väldigt mycket filmer och böcker och grejer. Och det har, precis som vi har pratat om många gånger förut, det finns en slags naturlig dramaturgi här också som är väldigt spännande. Och jag vet inte, det har blivit på något vis är det väldigt så kulturellt, gjort ett enormt kulturellt avtryck. Trots att själva kriget är ju ganska begränsat och ganska kort. Va? Det är ju väldigt kort men intensivt, pågår egentligen under ett år från krigsförklaring till fredstraktat.
Ett kolonialkrig skulle man kunna säga egentligen.
Ja, det är det
med
också.
Flottstyrkor, vi återkommer lite till det här.
Men, det har gett väldigt, väldigt mycket likheter med det som, sånt som jag pratade om förut, som Boerkriget tycker jag, som är väldigt... Vi kan gå in på det också.
Men jag skulle vilja starta upp där vi kanske kan avsluta och säga så här, att det här är ju början på någonting. Och det är slutet på någonting ganska stort och väsentligt i, får man väl säga, den västeuropeiska historien med Nordamerika och USA tillagt, så att säga.
Ja, men exakt. Det finns två historiska linjer egentligen som man kan följa. Den ena är liksom USAs historia här och deras vändning från att vara isolationistiskt till att bli själv egentligen en slags kolonialmakt, eller det beror på hur man ser på det då.
Ja, eller
det får man ju konstatera.
Ja, vara en makt som ju uppstår i ett motstånd mot en europeisk kolonialmakt, det brittiska imperiet, och att man ju här fullt ut nu då tar steget mot att själv bli en, man skulle nog kunna säga, imperialistisk stat om man använder det begreppet. Och det här finns ju flera steg, och vi har varit inne bland annat på det som man brukar kalla för indiankriget, det vill säga den process som leder till att man så att säga koloniserar och trycker undan sin urbefolkningen i Amerika på den amerikanska kontinenten och når Stilla havet. Sen kan det finnas anledning kanske ta upp också de konflikter man har med Mexiko till exempel i något annat avsnitt. Men här har vi så att säga egentligen, på något sätt kan man väl kunna säga, slutpunkten på den där processen som leder till att USA blir, från att ha varit en styrd koloni till att själv bli en kolonialmakt, så skulle man väl kunna uttrycka det.
Ja, det är precis. Intressant. Och deras fortsättningen av Manifest Destiny. Ja, precis. Och sen är det Spanien på den andra linjen egentligen som här avslutar sitt kolonialvälde, kan man väl säga, med det här kriget. Som återgår till att bara vara, eller bara, men vara liksom en europeisk kungadöme egentligen, eller om man nu ska kalla det. Men jag tycker vi kan faktiskt börja med den spanska linjen, faktiskt förklara vad det är som står på spel här. För det spanska-amerikanska kriget involverar ju egentligen framförallt två ögrupper, eller öriken, eller vad man ska kalla det. Ena sidan Filippinerna och andra sidan Kuba, som du säkert känner till. Och det här har ju då varit i spansk ägo sedan 1492, eller man börjar liksom expandera i den här riktningen 1492. Och faktiskt redan 1515 så etablerar man Havanna på ön Kuba, och så här staden Havanna. Och Filippinerna tas väl för den spanska kronans räkning från och med 1565 ungefär.
Det är lite senare.
Ja, det är lite senare, men det är ju å andra sidan på andra sidan, liksom andra sidan den här kontinenten också. Det var, nu finns det ingen Panama-kanal heller att åka igenom, så det är betydligt mer komplicerat att ta sig runt egentligen. Och så 1571 så ges den här ögruppen då det namn som vi idag känner till det som. Och det är alltså i den spanska kungen Filip den andras ära, så blir det Filippinerna. Och för Spaniens del så följer då en ganska lång period av konsolidering och egentligen konflikt med andra imperialistiska europeiska länder. Jag tänker att vi ska inte gå in på den där perioden. Det är rätt intressant i och för sig, va, hur man slåss med både britter och fransmän och ömsom. Och man kan väl säga att Spanien blir ju väldigt stort under den här tiden. Det når ju sin höjdpunkt under 1600-1700-talet. Men sen så är det under 1800-talet så börjar det här falla isär. Och det börjar egentligen 1809 då med revolutionskrigen och efterdyningen av revolutionskrigen i Europa. Och mellan 1809 fram till 1825 egentligen kan man säga att hela Sydamerika, hela den kontinenten och Centralamerika blir egentligen självständigt. Bildas ett antal olika stater, och det börjar med Venezuela. Och det är ju bland annat den här Simon Bolivar som du säkert känner till som driver det här. Hur som helst så är det här kanske ingenting vi ska fördjupa oss i nu, men det tycker jag är en viktig bakgrund här. Det är att, för om det är någonting som Kuba väl är känt för, tänker jag, och även i viss mån Filippinerna, så är väl det här revolutionära draget, va, och det ständiga självständighetsivrandet. För det är liksom, det kommer lite senare till Kuba och Filippinerna, men det är här någonstans det börjar. Va? Så att 1868 så går Kuba i bräschen med en revolt som i praktiken var i nästan 10 år. Det kallas för också 10-årskriget. Och även i Filippinerna håller man på att skapa olika revolter för att försöka slå sig lös från den spanska kronan.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Den här konflikten på Kuba löses inte alls, men och det fortsätter egentligen. Resultatet blev man skrivit ett slags fredstraktat som egentligen inte blir någonting av. Så fortsatt under 1890-talet så växer liksom de revolutionära krafterna på Kuba. Och Spanien möter väl det här helt enkelt genom förtryck. De har väl inget bättre verktyg med att bara försöka slå ner de här revolterna med våld egentligen och ha liksom soldater utplacerade. Så det är väl, ska man säga, Spanien försöker med näbbar och klor hålla kvar det sista de har, de här öarna. Och det är även öarna, ögruppen, de här Marshallöarna som vi har diskuterat tidigare under kriget under Stilla havet. Och sen är Guam och Marianaöarna också.
Puerto Rico
med här också. Så att det är de här ögrupperna som finns kvar då i den spanska kronan. De har också vissa besittningar i västra Afrika, eller spanska Sahara som de kallar det också. Och försöker etablera sig längs med liksom den nordafrikanska kusten där vid Gibraltarsundet och norra Marocko. Så de försöker liksom bita sig kvar, kan man säga, och behålla sin stormaktsstatus, men lyckas väl sådär med det. De har en flottstyrka som är ganska stark, som byggdes upp under revolutionsåren egentligen, när man satte igång och satsade väldigt mycket pengar då. Men under 1890-talet så sker ett stora förändring inom den här, vad ska man säga, båtbyggarkonsten, skeppskonsten, eller vad man ska kalla det. Och man går ganska snabbt från sådana här fartyg som ska skjuta bredsidor till att ha långskjutande artillerikanoner, som gör att spanjorerna hänger inte riktigt med i den här utvecklingen. Så man har en ganska stor flottstyrka som för övrigt fortfarande kallas spanska armadan, tycker jag är roligt.
Men den är föråldrande, den är brutalt föråldrad i den här tiden.
Ja, den är precis, den hinner inte riktigt med här. Och även, man ska säga att USA, den motparten här, har inte heller haft en särskilt bra flottstyrka efter inbördeskriget. Men det de gör, det är ju att de har ju egentligen skrotat hela sin gamla styrka efter inbördeskriget och börjar 1890-talet bygga upp någonting nytt. Så de är ju lite snabbare på bollen och har liksom färskare materiell, kan man säga.
Inför det här kriget så har de ju bland annat fyra, får man ju säga, splitternya slagskepp då, som där man har nyttjat den senaste tekniken naturligtvis. Britterna ju framförallt går i spetsen. Så det ska man ha klart för sig, och att man också har, märkligt nog, en stor flotta, men en väldigt liten landarmé. Det är ju så att säga det klassiska amerikanska konceptet som ju, det känner vi igen från den brittiska krigsmakten också, eller försvarsmakten, att
ja, precis. Jag känns ganska säker på land.
Ja, precis. Och det där kan vi återkomma lite till snart här när vi diskuterar lite just de här, vad ska vi säga, varför är det så att amerikanerna ger sig in i det här nu då? För det är väl det som är liksom nästa steg här. Men
precis.
Kanske någonting om den här revolten på Kuba där först, eller?
Exakt. Mm. Nej, men jag tänkte säga det, från USAs horisont här så har man faktiskt vid flera tillfällen försökt köpa Kuba av Spanien.
Mm.
Man försöker ha liksom haft intressen i den här det här området. Och även Filippinerna har väl inte kanske varit på tal vad jag kände till så jättemycket, men det kommer sen under krigets gång, så inser man. Jag vet att vi tidigare när vi diskuterat det här med de här omvälvningarna kring fartygstyperna och ångfartyg och så blir kolet väldigt viktigt. Och Manila vill man ha som en kolstation på Filippinerna. Så det finns sådana intressen för att man ska kunna nå till Kina och till Japan och Hawaii och så vidare. Men varför vill man ha Kuba då? Ja, det är för att sockerindustrin är värd så jäkla mycket pengar.
Mm. Och att man har investerat, så är det väl också.
Ja.
Stora amerikanska investeringar, både i materiel och även i personal och i infrastruktur till och med på Kuba.
Precis, så det här är ju också ett, det beror på hur konspiratorisk man är nu då, men det här är ju också ett sånt där spår i amerikansk utrikes- och försvarspolitik, att han gärna engagerar sig väldigt mycket i olika länder som har stora resurser som amerikanerna kan ta.
Och att det skulle vara liksom ekonomiska intressen, att det då skulle vara grupperingar, det vill säga kapitalet och så vidare, men då är det ju på det sättet att det inte är helt självklart faktiskt att kapitalisten och att businessfolket på Wall Street är så intresserade av det här kriget faktiskt. För det finns ett annat problem med krig, nämligen att de stör ju affären också.
Ja, precis. Mm. Nej, men, det också, men det finns ju absolut en sån, det finns en sån tolkning, om man säger.
Eller det viktiga är att det finns ett amerikanskt engagemang, ekonomiskt engagemang på Kuba som är intressant.
Ja. Absolut. Nej, men så att sockerindustrin är väl den stora bakgrunden här då. Och sen får man väl säga så här, att amerikanerna är ganska krigströtta. De här konflikterna som varit tidigare med Kuba, den här revolten under 1860-talet, då har man inte velat engagera sig, för att då har man ganska krigströtta precis efter inbördeskriget, så man vill inte engagera sig i den alls. Man försöker hålla ganska länge håller man här en neutral linje. Och det som sker på Kuba då under 1895 fram till 1898 när kriget egentligen löses ut, är att det startas en ny revolt, och det här slås ner med väldigt brutalt metoder från den spanska kronans sida, och det är framförallt den general där som har blivit...
El carnicero! El carnicero, slaktaren, eller hur?
Exakt. General Valerian Weyler som hamnar i blickfånget här. Då.
Ja.
Och den här Mallorca-födda militären, han har liksom gjort då karriär inom spanska armadan. Bland annat genom att hålla nere självständighetsgivaren i Filippinerna. Så det är liksom hans främsta merit. Så han skickas till Kuba. Han möter ju grillakrigföringen.
Mm, mm. Så man har svårt att hantera naturligtvis.
Ja, man har svårt att hantera det. Och det man försöker lösa, problemet man försöker lösa är att man separerar den civilbefolkningen från grillasoldaterna. Och detta gör man med en slags koncentrationsläger.
Mm.
Och dessa koncentrationsläger har man inte riktigt resurser för att faktiskt underhålla. Så folk svälter ihjäl och de sanitära... Hygienen är väl väldigt dålig och många blir sjuka och många dör. Va? Och detta skapar stora, stora rubriker i USA.
Men nu kommer ett litet inskjut här.
Ja.
Jag tänker på det här med koncentration. Så här försöker ju britten hantera boermotstånd.
Ja, exakt.
Ja. Men det blir så oändligt många så paralleller. Men det är intressant att just det här att försöka separera civila från alltså stödet för de här grilla.
Men Martin, jag har en liten in och klamra här. Utvikning, boerkriget står det här med mina anteckningar. För det är just det som är grejen också. Jag tycker att boerkriget pågår ju när det är pågår, men det är inte det precis samtidigt.
Ja, det är strax efter kan man ju säga.
Ja, strax efter. Va? Och de har ju lite samma problem. Va? Den brittiska styrkan möter liksom en slags grillakrigföring. Jag vet inte om boerna kanske är bättre rustade.
Ja, men det är helt andra dimensioner för övrigt.
Ja,
det är
ja men ja. Precis. Mm. Men det är ju lite det samma. Om man försöker lösa detta på ungefär samma sätt. Va? Men i boerkriget så lyckas man ju så småningom också stå emot boerna. Alltså, men här tar det ju stopp.
Men det du är inne på här, vi börjar ju nu plocka i de här, vad ska vi säga, skälen till den här amerikanska interventionen som ju kommer. Och den, vi var inne på kapitalet, det ifrågasatte vi ju faktiskt lite här, om det bara är det, men det är ju en drivkraft. Men så är du inne på någonting här nu, att pressen spelar ju väldigt stor...
Ja, men det är frågan. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt med på den bollen. För men det där är ju någonting som är väldigt vanligt nu, att man pratar om det här med yellow press, eller yellow journalism,
jo.
Som är en slags så översättning av tabloid journalistik som slår igenom under den här tiden. Men jag är inte så säker på att det stämmer, eller?
Nej, det är väl klart. Men samtidigt ska vi veta att vi är ju inne i masspolitikens tidevarv, där större delar av befolkningen tar del av, kan läsa och så vidare. Vi är ju inte inne i demokratin än. Det kan vara viktigt att påpeka ändå, även om det kanske är självklart. Men att man ändå kan bygga opinioner. Sen håller jag ju med dig om att det du vill ute efter här, antar jag. Att vad har det egentligen för betydelse att man skriver de här nu då brandartiklarna i pressen, bland annat i den här Pulitzer, det kanske som folk förknippar med Pulitzerpriset, var New York World till exempel, det finns en annan som heter Hearst i New York Journal. Ja, alltså,
du har sett Citizen Kane, Martin?
Vad sa du?
Du har sett Citizen Kane?
Jo, tyvärr. Och jag gillar inte sånt där, det vet du. Men, men det man kan säga är att här finns det ju någonting som är ändå intressant, att det finns en opinionsbild och att man driver då olika typer av linjer här då, att vi måste intervenera, titta på eländet, det är en humanitär katastrof, borde det inte vara bättre att dessa, och nu kommer det, de här kubanerna också får sin frihet, borde inte vi bidra till det, vi som är en stat, en nation som är sprungen ur en frihetstjänst och så vidare. Men sen håller jag med dig om att, vad har det för betydelse? Det som det kanske har störst som främsta betydelsen är väl att det ger personer i framförallt kongressen och senaten, och då ska vi ju komma ihåg nu då att det politiska systemet i USA är ju uppdelat här då. Dels finns det liksom ett parlament eller en folkförsamling, den är ju uppdelad i två delar, det är viktigt att komma ihåg. Så att presidenten, som ju också är en maktfaktor här, han måste ju så förhålla sig då, presidenten med ansvaret för utrikespolitiken, han måste ju förhålla sig till både en kongress och en senat. Och där kan man ju tänka sig, där vill jag påstå att där kan man tänka sig att de där nätverken som byggs upp och börjar driva vissa typer av budskap och linjer för utrikespolitiken, där tror jag det har betydelse, det tror jag.
Mm.
Men kanske inte för opinionen i USA.
Jag skulle nog säga att jag tycker att det här är ett ganska intressant historiografiskt problem faktiskt. För om man tittar på liksom litteraturen kring det här kriget, det som har kommit de senaste 20 åren har ju varit väldigt mycket mediehistoria. Och så och mediehistorikerna har varit väldigt måna om att lyfta fram det här.
Aha, det är därför du misstänker att okej.
Okay. Exakt, och det finns två teman som har varit väldigt framträdande runt spanska-amerikanska krig. Å ena sidan är det Buffalo Soldiers, deras insats.
Afroamerikanska soldater.
Det här postkoloniala perspektivet. Och sen är det här medieperspektivet, och där har man lyft fram den Yellow Press väldigt mycket. Och sen när folk har tittat på det här, men vilka tidningar är det egentligen som skriver så väldigt mycket av de här tabloiderna? Och blåser upp de här stora rubrikerna om spanska atrocity då i Kuba. Ja, men då är det ju bara ett fåtal tidningar egentligen i New York-området egentligen som okay. man faktiskt har. Mm. Så då är det frågan där, hur stor roll har det verkligen spelat? Är det bara ett nytt sätt att tolka historien, så att säga, att man har varit intresserad av de här mediefrågorna, men i praktiken har det inte haft så stor roll. Så jag tycker det är intressant. Men det är klart att jag vet inte, vi har ju direkta erfarenheter från krigsstämningar i Europa alldeles nyss, va? Och då är det inte så svårt att se att det här ändå spelar roll.
Men får jag spela in en tredje faktor? Ja, kör, om vi nu säger de här ekonomiska och vi säger att det finns någon form av, vad ska vi kalla det för, pressopinionsbildande effekt. Då skulle jag vilja säga att det finns underliggande idéer nog inom ledarskapet i USA. Som ju snarare handlar om att man ser en ny roll för USA som stormakt. Och då är det så att vid den här tiden så finns det ju en får man väl säga, militärteoretiker. Framförallt flottteoretiker, sjökrigföringsteoretiker som heter Mahan. Och han presenterar ju en idé att all världspolitik eller en stats roll i världssamfundet, det avgörs av flottan, att flottan är så oerhört viktig, och då tittar han naturligtvis på det brittiska imperiet som exempel, och då behöver man de här flottbaserna, och du har varit inne på det här med att man behöver då stationer för att kunna koltanka, det finns ett sånt begrepp, koltanka sina fartyg och så vidare, stödjepunkter, och då ser han ju det brittiska imperiet som ett lysande exempel på detta, som ju har flottbaser runt om i världen, och där någonstans då så växte en idé om att USA kanske ska skaffa sig den här typen av baser. Och då finns ju några problem här. Och då vill jag bara tillägga sen att det är inte helt säkert att Mahan egentligen var den här, vad ska vi säga nu då, tillskyndaren av en aggressiv amerikansk imperialistisk politik. Det kanske är ett fel att tolka honom så. Han är mer liksom teoretiken. Men det finns kopplingar mellan honom och några väldigt högljudda personer. Bland annat då Theodore Roosevelt. Som finns med här och som finns med i flottdepartementet och är en av de här högsta statssekreterarna där. Och som har faktiskt sett till att USA verkligen aktivt bidragit till att USA har fått den här flottan som vi nämnde här nu. Den här högklassiga flottan. Och nu kommer ju lite frågan här då. Den här flottan, vad ska man ha den till då? Då kan det ju vara så att här ser man nu en möjlighet att vi har flottan, vi har medlet, och målet skulle då vara att bygga nu USA som imperium. Men då finns det ett stort politiskt problem här, och det är väl där som det väcks motstånd då. För då frångår man ju den grundläggande principen i amerikanskt helt, vad ska jag säga, i hela den amerikanska nationens grundval, nämligen att nu ska man ju plötsligt bli en kolonialmakt. Man har ju själv en gång i tiden gjort sig fri från en kolonialmakt.
Just det. Ja. Och hur löser man det?
Ja, hur löser man det?
Manifest destiny. Ja, men det var så, ja, det är så det. Superintressant. Ja. Jo, exakt. För att du är jätteintressant att du fixade den där länken mellan å ena sidan deras isolationistiska politik och deras vändning utåt. För någonting som också är tydligt här är att man motiverar det här kriget sen när det väl sätts igång här mot slutet av april 1898, så motiverar man det med att man ska sprida demokratin. Så de kristna grupperingarna i USA framförallt är väldigt måna om att driva fram det här. Att det här är liksom USAs öde. Att nu har vi den vår konstitution och har vi liksom skrivit ner den. Den är lösningen på alla problem. Nu ska vi också sända ut den till världen. Och det här blir en del av deras. De får alltså en jätteintressant egentligen. De vänder ju då sin identitet mot att också bli expansionistisk eller en slags imperiebyggande i demokratins namn. Va?
Ja, och det här Manifest Destiny som du var inne på, det använder man ju också på den amerikanska kontinenten när man
hanterar sin
urbefolkning. Nämligen att, lite som du säger i enkla drag här, nu kanske jag liksom repeterar det du säger, men att vi har ju hittat lösningen, den fantastiska lösningen. Och inte minst är som du säger, de här kristna grupperingarna väldigt intresserade av att missionera på Filippinerna. där det finns miljontals människor som man ser nu behöver det kristna budskapet och så vidare då. Och inte minst protestantiska inriktningar inom den kristenheten i USA är väldigt intresserade av det här.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag skulle bara vilja förtydliga en sak, att den här Mayhem då, han skissar ju då alltså till och med en idé om att ja, men Hawaii är ju väldigt bra. Vi kanske till och med behövde en kanal i Panama då för att hålla ihop det här och så vidare. Så att han har en väldigt vid uppfattning om hur man skulle kunna tänka sig liksom att den amerikanska imperialistiska staten skulle kunna liksom byggas ut då. Men med den här lite då som jag redan var inne på, inte säkert att han vill att det här skulle... Men han har det i alla fall i teoretiska termer. Och jag tror ju då att av de här tre då förklaringarna så tror jag ju att det är ju det här tillsammans med eventuellt de här ekonomiska intressena som ju kanske hör ihop lite, eller hur? Det är ju geopolitik. Mm. Ja. Men att som du säger att det skulle ha varit så att det här drevs fram av någon sån här presskampanj. Det förefaller ju inte vara rimligt i alla fall som jag tolkar det. Och där verkar vi ju överens faktiskt.
Ja, absolut. Nej, men jag tror att det har mycket mindre roll än vad. Men jag tror att de här grundläggande faktorerna är mycket viktigare. Jo. Sen när det som speglar dem väl antagligen de här stämningarna genom att... Ja.
Men det är ju så att Spanien försöker ju komma med ett förslag faktiskt. 1897 i slutet här, innan det här blir... Där man liksom försöker komma med... Ja, men vi ser till att vi ordnar till de här förhållandena på Kuba och så vidare. Men det är ju inte amerikanerna nöjda med. Det är inte nog för dem, därför att de vill ju vinna inflytande över, inte minst Kuba och sen de här andra områdena. Det där på något sätt misstänkliggör ju de amerikanska utgångspunkterna här redan från början. Va? Det räcker inte med det här som man i pressen har klagat över, att det är sådana svåra förhållanden och det är sån förtryck på Kuba. När Spanien säger att det här kan vi faktiskt hantera och återställa till en bättre ordning. Nej, det vill man inte från amerikansk sida. Så det tycker jag talar ju för att man har ett högre mål, ett längre mål.
Exakt. Men du, det finns ju det här med Teller Amendment också, har du hört talas om?
Just det. Mm.
Jag tänker att vi ska ta det också, för det är en viktig kontext här. För att när man väl beslutar sig för att man ska gå in och göra en intervention egentligen. Och vi ska gå igenom händelseförloppet här alldeles strax, va? Men när man bestämmer sig för att man ska gå in och göra detta, så skriver man under någonting som heter The Teller Amendment, som betyder att när det här kriget, det är en slags exit-strategi, jag tycker det är intressant faktiskt, som borde förekomma oftare. Men när man då har genomfört den här militära operationen, då ska USA under inga som helst omständigheter ta kontrollen eller på något vis kontrollera kubanska statsskicket eller ön, eller jag vet inte vilka gränser den har, men att den ska lämnas och bli så att säga självständig. Och det är en förutsättning för att man ska få genomföra den här operationen då, just för att man inte ska hamna i någon slags, och det är den här slitningen mellan det isolationistiska och imperiebyggandet. För att man inte ska hamna i den här, att man tar över någon annans koloni bara. Mm. Och så,
men jag uppfattar det som att det där, är det där är en eftergift från de här, vad skulle jag säga, krigsivrarna till de här som du säger,
antikolonial. Ja, i praktiken så kommer det inte spela någon roll då, eftersom man får ändå kontroll över Puerto Rico och Guam, Marshallöarna.
Men att det är ett sätt att kunna få sätta igång den här aktionen. Så,
precis. Ja. Ja, för att blidka de här olika ståndpunkterna. Bland annat Mark Twain är ju väldigt så anti-imperialistisk här, en känd författare i USA som driver igång en slags proteströrelse. Men hur som helst, jag tycker vi ska prata, nu har vi varit inne på de olika orsakerna bakom, och det var så intressant att prata om, men vi måste också reda ut själva händelseförloppet. Mm. Jag kan bara säga att det börjar egentligen i februari. Själva krigsutbrottet är väl, ska vi se, 25 april, va? Men det här uppladdningen börjar den 25 februari med att USS Maine, som är en sån här, vad är den officiella termen, ett slagskepp eller en slagkryssare, slagskepp, åker in i Havanna-bukten för att då skydda amerikanska industriella intressen. Eller,
och medborgare på plats.
Ja, och medborgare som finns där. För att man tycker att den här situationen börjar bli ganska hett, så skickar man dit det här fartyget. När det ligger där inne i bukten så exploderar det. Och sjunker omgående. Och 261 officerare, sjömän och marinsoldater dör. Och det här blir då väldigt omtvistat. Så är man konspiratoriskt lagd så säger man att det här var syftet och meningen, att man skulle smälla upp det för att få en ursäkt att intervenera. En annan tolkning är att det här var en ren olycka bara. Att skeppet liksom självantände på grund av hur det var byggt, och att man hade kollagringen för nära ammunition och krut och såna saker. Och en tredje tolkning då är att det här fartyget skulle ha, att en mina skulle ha drivit på det eller på något vis att smälta upp det utifrån då och sen sänkt det. Så en mina då som den spanska flottan eller spanska armadan hade lagt ut. I början fanns det också en del idéer om att det hade torpederats. Men det tror jag att man lade ner ganska snabbt.
Men visst var det så att undersökningskommissionen då klarlade att det måste ha varit yttre påverkan. Medan vi idag rimligtvis har kommit fram till att det måste ha varit en olycka.
Man hade alla olika varianterna samtidigt, kan man väl säga. Men att den officiella förklaringen blev sen i april när den här kommissionen färdigställdes, så sa man att det här var yttre påverkan eller mina som hade drivit på och sänkt USS Maine. Och det blev inte den direkta orsaken, men det här framhävdes, alltså det blev inte direkta orsaken för kriget, för krigsutbrottet så att säga, men det här höjde ju stämningarna i USA framför allt, och det är här man säger att den här yellow journalism och drev igång det här väldigt mycket då, att det här skulle ha varit en väldigt stor bidragande orsak. Men absolut så påverkar det kanske framförallt den här slutsatsen då, att det skulle vara yttre påverkan. Men sen i efterhand har man konstaterat att antagligen inte var det. Men den 21 april i alla fall så beordras en blockad av Kuba, och den 25 april utropas ett krigstillstånd.
Men då skulle,
ska man också säga det. Får också säga så här, att redan den 3 mars skickar man iväg en flottstyrka i Stilla havet mot Hongkong. Så att det här har ju legat redan bara några dagar efter, eller 2 veckor efter till att USS Maine sänks, så har man ju från den amerikanska administrationens sida förutspått att det här kommer leda till någonting. Så att det finns en flottstyrka i Hongkong vid det här laget som ganska snabbt kan ta sig mot Manila med den här kontramiralen George Dewey.
Just det. Men då skulle jag vilja skjuta in en sak här. Ni nämnde så att den 27 mars, man går en liten bak, så då kommer ett amerikanskt ultimatum. Det var nog menat. Vi kan inte acceptera någonting annat än Kubas frihet. Och det tycker jag är intressant. Och nu det här är spännande. Då hamnar ju spanjorerna i ett väldigt dilemma. De kan inte föra något krig. Det inser de direkt. Det här klarar vi inte av. Men de kan inte låta bli att gå i krig heller. Därför att då inser de spanska makthavarna att det kommer inte den inrikespolitiska opinionen acceptera. Så därför är man tvungen att gå in i ett krig som man vet att man kommer att förlora. Och det tycker jag är lite spännande. Vi kommer ju att prata lite sen om vad konsekvenserna blir för Spanien. Men man sitter så här. Och sen tycker jag också en annan sak som jag faktiskt skulle vilja skjuta in. Och det är att de här europeiska staterna nu då, de här britterna. De vill inte att amerikanerna intervenerar. Det är lite intressant. Så det är inte någon liksom front. Det är inte så att de agerar på spansk sida. Men de är inte helt lyckliga med den amerikanska, en eventuellt amerikansk intervention. Påven försöker ju faktiskt också medla här. Men USA höll hårdnackat på den där självständigheten. Vilket leder ju till då, som du har varit inne på, att spanjorerna känner sig tvungna att helt enkelt förklara krig. Och då följs det då av en amerikansk krigsförklaring också. Som antedateras, som det heter.
Just det.
Man säger att vi är nu den 25, men vi har varit, anser oss ha varit i krig sedan den 21. Det är lite intressant, april då. Så beslutet tas några dagar senare, men man sätter det till den 21. Men nog om det, då är man plötsligt i krig. Och som du säger nu här då, så har man ju en truppstyrka redan under Dewey. Som är en skicklig befälhavare. Och som har då ett antal kryssare som ju agerar nu. Och det första egentliga krigshandlingarna äger ju inte alls rum på Kuba. Utan det är ju stället.
Nej, det är 1 maj i Manila. Så seglar Dewey in i spanska Manila-bukten och egentligen låser in den spanska flottan där, den spanska armadan där, och är mer eller mindre besegrar den fullständigt.
Ja, och skjuter den i sank i stort sett, kan man uttrycka det. Ja.
De lyckas inte ockupera själva ön i och för sig, va? Utan det måste de vänta. De får vänta på att det kommer en
flöde. Ja, först i juli kan man säga att man har tillräckligt med trupper. Det är ungefär en ganska stor truppmassa för att vara alltså amerikanska förhållanden vid den här tiden som vi har varit inne på, som inte har någon storstående armé. Men 11 000 man skickas till Manila och man kan liksom börja på något sätt. Man kan inte ockupera hela Filippinerna. Och det kommer vi ju se sen att det, så blir det ju inte, och det blir en långdragen process att få kontroll över, men framförallt kan man liksom lägga sig till att kontrollera Manila, som du har varit inne på, som ju egentligen är det främsta krigsmålet. Ju.
Ja, det finns ju en person här till som vi inte har pratat om som heter Emilio Aguinaldo i familj, som också är väldigt intressant.
Just det.
Jag vet inte om vi ska ta, jag kan ta honom sen.
Vi kan ta honom sen, för det handlar ju lite om efterspelet. Ja, men det finns precis. Ju alltså, man kan väl bara kort säga så här att om man nu ska prata om någon form av filippinsk uppfattning. Det är ju en väldigt svår fråga naturligtvis, för det är ju olika befolkningsgrupper och så vidare. Men där är ju han intressant då, för att de är inte så, om man uttrycker sig så, pigga på amerikansk överhöghet här. Självklart inte alls. Men sen skiftar ju då fokus på kriget till istället till Kuba. Och här tycker jag att det är lite spännande med den här Roosevelt, hör du? Theodore Roosevelt, som ju inte bara är politiker eller åtminstone statsman och så vidare, utan han också kommer ju att sätta upp ett eget regiment, hör du. Det är ganska spännande, och agera som överste. Det är lite intressant faktiskt. De här Rough Riders. Peter, vad är det för någonting?
Nej, men kör.
Det...
Men jag vet att du är sugen.
Nej, jag är inte särskilt sugen. Ja. Jag bara tycker att det är lite lustigt, för man sätter ihop en infanteristyrka, bland annat med de här Buffalo Soldiers, men också med de här Rough Riders. Och Rough Riders är ju egentligen en kavalleristyrka. Men en lite rolig egenhet är ju att den så småningom kommer ju landstiga på Kuba utan hästar. Det är lite intressant att det är på det sättet.
Och... Men du, om man tittar på målningarna och bilderna från det där, då är de ju beridna allihopa. Får de hästar på Kuba?
Ja, då skaffar vi fram det då naturligtvis. Men jag tycker att det är lite bara som en liten kuriosa i sammanhanget. Det som händer här nu är att det är ju Santiago då på Kuba som man ju framförallt då försöker ta och landstiga kring då. Och då har man ju dels en flottstyrka naturligtvis, och sen så försöker man landstiga och ta. Och det är ju samband med det här då som det utkämpas egentligen de enda största striderna egentligen under det här kriget, så skulle man ju kunna uttrycka det. Och bland annat de här Rough Riders då, görs ju sen så småningom kända då för bland annat då det här stormningen av Cattle Hill i det här, i ett av de här, vad ska vi säga, få egentliga slagen som utkämpas då. Det handlar ju om helt enkelt att försöka ta Santiago då. Men där hade ju du någon historia om Rough Riders, hur svarar du på det sättet?
Ja, alltså det finns ju något, vad ska man säga, militärtekniskt finns ju något intressant där, att man faktiskt från amerikansk sida använder sig av Gatling guns. Det är den här San Juan-höjderna som man försöker ta. Det finns två toppar här, San Juan Hill och Kettle Hill. Rough Riders är de som tar sig upp på Kettle Hill, och sen så en annan styrka tar San Juan Hill. Men det de försöker göra, de försöker helt enkelt storma de här, och det finns ganska mycket spanska soldater här uppe som har grävt ner sig. Man har faktiskt med sig en liten styrka med 4 stycken Gatling guns. Och det är ju tidigt
just det.
Ändå. Mm. Och det är de enda man har. Men de skjuter på bra. Och det man gör då det är att man helt enkelt... Man lägger eld längs med kanten på dem här och får ner huvudet på de spanska staterna.
Nedhållande eld, Peter.
Ja, precis. Nedhållande eld är tydligen den korrekta termen här. I det står kan ha svårt för de här militära termerna. Hoppas att ni förlåter mig. Men de i alla fall, han försöker liksom hålla nere de spanska soldaterna här uppe. Och under elden egentligen så tar sig Rough Riders upp längs med den här kanten. Och kan då på det viset slå mot den här höjden och ta den. Och det här är ju ganska intressant. Och det framhävs i alla fall i litteraturen då som ett ganska innovativt sätt att strida. Och ett bevis för att du kan använda maskingevär på ett offensivt sätt. Inte bara defensivt, som annars är det liksom den tydliga användningsområdet för det här. Att man tänker sig att det är en låst position och så försvarar man sig. Utan här är offensivt.
Ja, vi har varit lite inne på det här när vi pratade faktiskt om det rysk-japanska kriget. Att här var ju problemet just att man inte hade lärt sig det här med att använda de här vapnen. Utan de var mer defensiva monster. Och sen anföll man mot dem. Men just att man använder dem då eld... Givning, hålla ner, rörelse. För det är ju det du beskriver här egentligen. Nedhållande eld och sen kommer rörelsen. Och då är soldaterna, de amerikanska soldaterna, i princip inne i den spanska grupperingen. Då lättar man på elden och så gör man inbrytningen. Så det är ju egentligen fundament i stridstekniken, den västsvenska stridstekniken.
För att förklara en gång till, eld och rörelse, aldrig hört det säga det.
Nej, jag tänker inte ta det en gång till, för då kommer du göra mig ett åtlöje. Men du borde lyssna och lära dig.
Ja, jag får lyssna noggrann.
Men det man kan konstatera är att 1 juli då så har man så att säga tagit de yttre motståndslinjerna kring Santiago. Sen så faller då Santiago 2 veckor senare. Och spanjorna försöker en utbrytning och lite sånt här. Men man kan bara konstatera att det går ganska smärtfritt i någon mening. Det är ju ett väldigt, väldigt litet krig här. Dessutom så tar man ju Puerto Rico också den 18 juli kan vi tycka. Man kan konstatera att den 12 augusti så har vi den här kedjan nu. Då så kommer eldupphör och sen kommer det avslutas det ju här då med det här Parisavtalet 10 december 1898. Som på ett märkligt sätt överför ju de här områdena till USA. Det är väldigt intressant att det blir på det sättet. Och då tycker jag där att, men det är ju då en, ja det är inte en sanning med modifikation. Men man kan säga att från att man går då från det här, går man ju direkt in i en konflikt på Filippinerna, eller hur? Och nu är vi tillbaka.
Mm. Ja, men du kan väl säga framförallt vad det handlar om. Parisavtalet betyder ju att Guamöarna blir amerikanska. Man köper Filippinerna för 20 miljoner dollar av Spanien. Så man får inte den så bara rakt av, utan man köper den. Och man får Puerto Rico, Kuba blir självständigt. Och Marshall och Marianaöarna blir också amerikanska. Så att det som är slutresultatet av det här kriget kan man säga. Och det innebär ju en enorm omvälvning för Spanien som får omorientera sitt kolonialstyre mot norra och västra Afrika. Det är det enda de har kvar efter detta. Och det innebär ju en identitetskrasch fullkomligt för dem egentligen. Medan USA å andra sidan blir liksom ett imperialmakt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Sen är det ju det att man ärver den här konflikten i Filippinerna. Och jag nämnde den här Emilio Aguinaldo i Fami tidigare. Och jag sa också att George Dewey, han utgick från Hongkong. Och det är bland annat för att den här Emilio Aguinaldo i Fami befinner sig i Hongkong. Och han har skickats i exil under ett avtal några år tidigare för att lösa den här revolten och konflikterna på Filippinerna. Han har skickats i exil till Hongkong med en stor summa pengar för att han ska hålla sig borta. Med de här pengarna köper han vapen och manfolk, och han slutar alltså upp med George Dewey där och får följa med till Manila. Så medan man väntar på att den här 15 000 starka infanterisoldaterna från USA ska anlända i Manila, som man verkligen kan ockupera den här ögruppen, så är det faktiskt Aguinaldo i Fami som tillsammans med sina rebellstyrkor egentligen håller ställningarna här. Och det som är intressant också är att det blir ett slags phony war här. För det som händer så här, va, att Aguinaldo, han vill ju att Filippinerna ska bli självständigt. Och han tror i början att han eventuellt kommer kunna få amerikanerna till att ge dem självständigheterna. Men amerikanerna är inte intresserade av det här. Utan de vill fortsätta ha kontrollen över Filippinerna. Och de vill ha bland annat Manila som en kolningsstation. Eller en kol, vad var du kallar det?
Koltankning.
Kolbunkring tror jag. Jag tycker är mycket mer begripligt begrepp. Saksamma. Men amerikanerna är inte intresserade av det här. Och det infinner sig ett slags samförstånd mellan USA och Spanien i den här frågan. Att vad som än sker så ska i alla fall inte de här ursprungsbefolkningen tar kontroll över det här området. Så de här 15 000 soldaterna som sprider sig över den här ögruppen sen, de bedriver ett slags låtsaskrig mot de spanska soldaterna med oerhört få förluster egentligen, där de spanska soldaterna bara drar sig undan och flyr egentligen, och utan att några särskilt stora strider. Och de gånger det verkligen blir strid så handlar det om missförstånd mer eller mindre. Och det är för att det ska vara tydligt att USA har ockuperat alla de här öarna, så att man hela tiden ser till så att ursprungsbefolkningen inte får utrymme att ta kontroll över någonstans i det här. Så det är väldigt märklig företeelse. I den här konflikten så finns det här samförståndet mellan imperialmakterna egentligen för att hela tiden underkuva Filippinerna. Och det här kommer ju bita dem i arslet, men det kommer ju få väldigt stora konsekvenser för USA. För det som sker direkt på egentligen det här spanska-amerikanska kriget är ju att ett inbördeskrig, eller vad ska man säga, ett amerikanskt filippinskt krig påbörjas som fortsätter fram till 1902 egentligen, som är oerhört blodigt.
Ett kolonialkrig?
Ja, ett kolonialkrig i dess rätta bemärkelse faktiskt. Och det är Arthur MacArthur som leder den där. Och jag vet inte om du känner till MacArthur, har du hört talas om
honom? Jo, faktiskt.
Ja, men han kommer ju sen vara väldigt viktig under Stilla havskrigen här och försvara Manila in i det sista egentligen. Och det är hans pappa som driver det här kolonialkriget egentligen. Så det där är en viktig, det kanske vi kan få orsak att återkomma till, men jag vet att vi alldeles nyligen gjorde ett avsnitt om vad kallar vi det, brutalism och bestialiteter, och där kan man ju säga att här har ju amerikanerna verkligen gjort sig skyldiga till en hel del tortyr och hemskheter och massakrer på den filippinska befolkningen under den här konflikten. Det spanska styret var ju inte bättre, kan man säga. Men det blev inte bättre än amerikanskt styre heller.
Men det intressanta är ju här då att det som vi kommer fram till här, det är ju att USA plötsligt då, som vi redan har sagt, ändrar ju här lite riktning. Och man kan ju fundera på sin utrikespolitik. Den har funnits redan i vardande, men här blir den ju definitiv. Och en sak man kan konstatera är ju att rent geopolitiskt nu, med de här innehaven av också Hawaii och de här ögrupperna och Filippinerna, så är ju frågan om man hade dragits in i andra världskriget på det sätt man gjorde.
Man kanske
hade gjort det på ett annat sätt, men inte på det här sättet. Inte att man hade kommit i konflikt med, självklart kommit i konflikt med den japanska expansionen. Det är inte alls säkert.
Vet du, jag satt och lyssnade på en sån här nörd på YouTube som pratar om de här olika
scenarierna.
Slagskeppsstyrorna, styrkorna som USA kontra Spanien hade. Han förde ett väldigt intressant, jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter, men han förde ett jätteintressant resonemang här. För att det som händer i Kuba är ju att, eller precis runt slaget om Kuba här, det är ju att Spanien skickar en flottstyrka från Atlanten eller från Spanien för att undsätta. Och han menade då, han förde den här resonemanget, om de hade istället för att skicka den till Kuba accepterat att det var förlorat och skickat den till Manila, till Filippinerna, så hade funnits möjligheten att man faktiskt hade fått behålla Manila efter krigets slut och Filippinerna. Och detta skulle då betyda att USA inte har kontroll över det här området, och för japanerna under andra världskriget så var USA det stora problemet. Man var tvungen, och man ville ha kontroll över de här områdena, men det betyder att man också skulle behöva göra en attack mot Pearl Harbor och hela det här spelet som vi har diskuterat fortfarande. Så det är ett oerhört intressant kontrafaktiskt scenario här då. Hade man så att säga seglat österut istället för västerut, så kanske andra världskriget hade sett helt annorlunda ut. Va?
Men det stämmer så ju därför att amerikanerna var ju oerhört överlägsna, därför att man hade ju sina tunga slagskepp som man ju kunde använda framförallt mot Kuba. Det stämmer ju, där var man chanslös, men man hade haft en chans möjligtvis då. Men det är ju som du säger. Sen skulle jag vilja lite vidareutveckla det här med Spanien som du var inne på. Att man skulle ju kunna tro att det här blev en fullständig katastrof för Spanien. Men det blev det ju inte. Man väntar ju det här inrikespolitiskt, där man säger så här, att den här nya generationen säger så här, att det var den gamla, det var de äldre som ville ha det här imperiet. Medan vi, den nya, vi vill satsa på Spanien, en vitalisering av Spanien. Så man brukar ju prata om en form av spansk renässans, en återkomst under de här årtiondena efter de här förlusterna. För 1898 är ju annars den stora katastrofen i Spaniens historia. Men att man vände det då till någonting positivt, försökte göra det. Sen var du inne på en sak som jag tycker öppnar upp en sak, och som jag gärna skulle vilja att vi tar ett avsnitt på vid tillfälle. Och det är ju de här kolonialkrigen i som du säger, nordvästra Afrika, Marocko. Därför där har vi ju trådar sen till det som blir Franco och inbördeskriget i Spanien, som är jättespännande. Och som kanske har sin grund i det här, att här förlorar man allt, då måste man hålla fast vid något, och då blir det Afrika. Så att det finns alltid kopplingar mellan olika historiska skeenden på ett intressant sätt, tycker jag.
Ja, det är det som de slåss ju väldigt mycket om det här. Det finns ju en royalistisk ådra i Spanien, och så finns det militären å ena sidan. Så de slits ju mellan de här politiska polerna under den här perioden. Och det slutar väl bland annat i Primo de Rivieras, hans
diktatur.
Diktatur under 20-talet sen som leder fram. Och det finns ju många som hävdar att det har sin ursprung i den här stora brytet 1998. Det finns ju en litteraturströmning som kallas 98-generation, eller som är en slags spansk modernism då, som sägs vara den här
nya.
Ja, men som du säger, de unga födda ungefär runt 1870-talet som växer upp och möts av den här konflikten, den här krisen 98, och sen så under 1900-talets början försöker ta sig an en helt nytt sätt att se på Spaniens framtid.
Men får man summera, för vi kastar ur oss någonting i början. Det är början på någonting nytt. Ja, det är en amerikansk plötsligt expansion, och ja, imperialism måste man väl ändå kalla det för.
Mm.
Och ett spansk tillbakagång, slutet på den spanska egentliga kanske inte kolonialtiden, för man har ju små kolonier, men den här verkligt stora på andra sidan Atlanten, den nya världen, imperiet är bortsopat. Och det är ju stora förändringar, sprunget ur, vi är ju militärhistoria podden, en militär konflikt. Och där kan man ju resonera lite kring och just att säga det, att militära konflikter ändå nog har sin mening. Att förstå dem, det är meningsfullt att förstå dem, därför det förklarar saker, och ofta så förändrar de ju världen på olika sätt, eller hur?
Ja, men ska vi säga så eller?
Jag tycker det där var ganska bra.
Ja.
Tack ska vi ha, hörni.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.